Idag har jag ingen mindre än snyggingen och influensen, Alexandra Nilsson. Välkommen hit.
Tack snälla, vilken fin introduktion.
Berätta Alexandra, du är ju influencer idag. Mm. Ditt liv börjar i Stockholm, det är kul att höra lite om din bakgrund och uppväxt. Berätta lite.
Ja, men jag växte upp i Sköndal där jag bodde med mamma och pappa. Och sen så levde vi svenssonlivet, jättemysigt. Men sen så skilde de sig och då flyttade jag in till Kungsholmen. Och det var väl typ där jag valde att bli influencer. För jag tänkte att ska man vara influencer då ska man ju bo mitt i stan och leva lite lush life. Och jag försökte mig på det. Jag levde inte lush life, men jag låtsades som det.
Hur gammal var du då?
Ja, men då hann jag väl bli 13-14. Och det var alltså precis då liksom allting startade. Och då bodde jag med pappa, som sagt. Och mamma hade jag inte kontakt med då, för att hon var den hårda föräldern. Hon är ju polack, så att hon har ju sina polska metoder. Och det tyckte inte jag passade mitt framtida liv som influencer då. Så då valde jag att bo med pappa som var lite mer chill på Kungsholmen. För att sen återförenas med min mamma när jag blev äldre. Och hade kommit över den här fasen av att vara lyxig och lush och där, hela hittepå-livet som jag så gärna ville ha.
När skilde sig dina föräldrar?
Ja, men då, jag kanske var 12 år gammal, så att det var ju, jag var ju liten liksom.
Du har ju två yngre syskon.
Mm.
Bodde de kvar med din mamma då?
Nej, då på den tiden så fanns bara min bror. Och han flyttade med mig. Alltså vi var jättetajta, så han gjorde allting jag gjorde. Och vice versa. Så att vi flyttade till pappa och tyckte att det var supernice. Och sen så fick mamma då det nya tillskottet, Leonora, min lilla syster, lite senare. För hon är ju en riktig sladdis. Hon är ju 13 snart. Så att det är stor åldersskillnad.
Jag tänker, ifrågasatte inte din mamma att ni flyttade med er pappa?
Det gjorde hon nog säkert, men jag tror också att hon kanske kände att hon inte kunde ta den fighten, för att även om man var minderårig så man bestämmer ju ändå, det gör man ju, och jag var ju så bestämd att jag ville in till stan. Jag tyckte att det var lite roligare med en slapp farsa som inte hade några regler åt mig, och han fick ju ta ansvaret över mig, det är ju två föräldrar, så om jag sa nu vill jag bo hos pappa och min pappa godkände det, då kunde ju hon tyvärr inte göra så mycket. Så att hon tog ett steg tillbaka då.
Jag tänker som mamma, jag är själv mamma. Jag skulle nog ha fightats tillbaka, tänker jag.
Ja, alltså hon har fightats mycket. Så att det var inte att hon var så här stick. Men jag var väldigt jobbig i den åldern. Jag ville jättegärna bestämma. Och på den tiden hade jag ju en blogg. Och det var ju så himla nytt i Sverige, så att det blev väldigt mycket skriverier om den här bloggen, och jag tog ju ut min frustration på min mamma i bloggen, och det blev alldeles för stort, alldeles för rörigt, så att så här, nu när jag tittar tillbaka på det så var det nog klokt att hon sa okej, fine, flytta till pappa, så hade hon väl koll på avstånd för att sen låta mig ta de här besluten som till slut gjorde att jag kom tillbaka. Jag tror inte hon hade kunnat göra på så mycket andra sätt faktiskt.
Och vad skrev du i bloggen om din mamma?
Det var ju vanliga tonårsfrustrationer, alltså egentligen. Men det var ju så nytt, så att det var väl nog därför det blev så himla uppmärksammat. För att det fanns ingen blogg. För att jag hade det som dagbok. Men jag tror inte andra riktigt förstod att jag trodde att det var en dagbok som bara råkades läsas utav flera tusentals människor. Men det var ju alltså klassiska åsikter, som att man tycker sin morsa är dum i huvudet och jag är så trött på livet och fy fan vad allt är tråkigt. Och, alltså jättenormala grejer, men inte sådana grejer som man säger i det offentliga rummet liksom.
Och dina föräldrar försökte inte kontrollera vad du skrev?
Nej, det gjorde de inte. Men jag vet att mamma fick nog en gång, för att det handlade om henne. Och då ville hon att bloggen skulle stängas ner. Så jag minns att hon faktiskt ringde till plattformen som den låg på och försökte stänga ner den. Men då hade jag flyttat till min pappa helt och hållet, och det gick inte att göra så, för då tror jag att jag flyttade bloggen eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det gick ju inte.
Kan du förstå henne idag?
Ja, ja. Men jag tror också att hon förstår mer idag. För att det var så nytt för alla. Alltså en blogg, vad var det? Alltså det var ju precis när nätet hade blivit mer vardagsmat. Så det var så himla nytt. Och jag visste nog inte riktigt heller vad jag sysslade med. Och hon visste inte vad jag sysslade med. Min pappa hade inte en jäkla aning vad som hände. Han blev ju chockad när folk stod utanför vår lägenhet sen. Och jag hade lyckats bli kändis. Han fattade ju ingenting. Så att det var en jättekonstig tid.
Tog skilsmässan hårt på dig?
Jag var ju ledsen över skilsmässan. Men jag tror inte att det liksom lämnade några ärr eller så. Utan det var ju bra att de skilde sig. Herregud, mina föräldrar är så olika. Min pappa, han är ju världens mest, inte slappa människa, men han har inga regler eller någonting sånt. Utan han är lite mer Hakuna Matata. Och medan min mamma, hon har väldigt tydlig bild av hur saker och ting ska vara. Så att de två var ihop, alltså, det är helt sjukt.
Men vad säger man? Opposite attracts.
Ja, men lite så. Men det här var på en brutal nivå.
Träffade du mamma någonting på helgen? Eller utan du var hos din pappa nu tills ni fick en bra kontakt sen helt plötsligt när du blev äldre?
Ja, typ. Jag träffade inte mamma mycket alls. Och vi kom väl närmare ju äldre jag blev. För att då kanske jag också insåg att den här slappa livsstilen som jag hade hos min pappa inte heller var optimal. Men det är ju sånt som man inte uppskattar förrän man kommer upp i åldern. Och då kunde jag också börja förstå min mamma mer. Så att när förståelse kom så kunde vi på något sätt släppa det som hade varit och bara blicka framåt. För hon förstod mig också mer då, ju tiden gick. Och så kunde hon följa mig på avstånd och via sociala medier och läsa vad jag skrev.
Hördes ni på telefon?
Alltså det var ju inte så att vi hade 0% kontakter, utan vi pratade om vissa saker. Men det var nog jag som inte ville. Så att jag kanske inte var så intresserad av att prata med henne. Hon försökte ju såklart kontakta mig. Men jag visste nog alltid vad jag hade henne. Så att det var inte att det var att vi hatade varandra. Jag var bara jättetrotsig. Alltså fruktansvärt trotsig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Bloggen skriver du när du är runt 14 år gammal. Författarinna.
Ja.
Och sen så börjar ju du, alltså då måste man också veta hur stor du var. Du hade ju flera 100 000 läsare i veckan. När du var runt 16 år gammal. Ja, 500 000.
Ja, det var fruktansvärt många. Och det var alldeles för många för att det skulle vara hälsosamt. Och på den tiden, media hade också så stort inflytande, vilket de såklart fortfarande har. Men att låta media ha inflytande på en 16-årings liv så mycket som de hade, plus alla de som följde, det blev alldeles för mycket. Och det ser jag ju nu i efterhand. För att det var ju löjligt. Det var ju så mycket uppståndelse hela tiden. Jag fick ju sluta skolan för att eleverna kunde inte hantera att det var en känd människa i skolan till exempel. Och det var ju jättekonstigt.
Hur gammal var du då?
Då hade jag väl hunnit bli 17 år. Och så då var det faktiskt rektorn till skolan som sa att jag skulle sluta. Och så fick jag börja plugga på distans istället. För att det gick inte.
Vad gjorde eleverna?
Vi hade på den tiden glasväggar. Jag gick i Jensen. Och de här glasväggarna, det var väl för att det fanns någon positiv effekt med det. Men då satte sig alla utanför klassrummen och stirrade på mig. Och gick, de skrek, det sa saker. Andra elever skolkade för att sitta utanför och titta på mig. Det blev bråk, folk ropade elaka saker. Det blev kaos.
Man tänker ändå, ni går på gymnasiet.
Mm, jag vet.
Ni går inte på mellanstadiet.
Nej, men det var så konstigt. Och jag tror att det har varit så mycket hysteri för att det var så nytt. Nu är det ju inte samma sak. Jag kan inte heller tänka mig att det är samma sak med de största YouTubers heller. För att folk har lärt sig hantera kända människor. För nu är ju typ alla kända. Vem som helst kan bli känd. Men det kunde man inte då. Så att jag tror att det var det som...
Nej, vi pratade faktiskt om det. Jag pratade med Tobbe Trollkar om det. Kan okay. för det. Och även med Elinor Persson som var en av de största programledarna på SVT på 90-talet.
Ja.
Och hon berättade om att hon skulle göra första Robinson med vanliga människor. Alltså det var banbrytande på den tiden. Förstår du? Och det fattar ju inte de som är födda på 2000-talet. Nej. Och det är som du säger, idag kan vem som helst bli kändis.
Ja.
Och bloggvärlden och Instagram har ju verkligen exploderat.
Ja.
Men sen när slutar du blogga, hur gammal är du då? Och sen så här, tillbaka till den här frågan. Hur hanterade du kändisskapet?
Nej, men det var ju det. Jag hanterade det inte alls. Jag förstod ju inte riktigt att det var på riktigt. Jag förstod inte att det var mitt riktiga liv. För någonstans inbillade jag mig hela tiden att det som hände på nätet är på nätet. Men det blev ju mitt nya liv och mitt nya jag. Så jag lät det rulla på jättelänge. Och sen så, ju äldre jag blev så insåg jag att jag måste göra någonting. Så då påbörjade jag ju min rebranding-kampanj. Hur jag försökte bli av med det som har varit. Och det gick jättebra. Men sen så till slut så insåg jag att bloggen ger mig ingenting. Det tar bara mer energi. Plus att bloggandet idag är inte samma sak. Det var inte där jag fick in mina pengar. Och trots allt så är det här mitt jobb. Så jag valde att stänga ner den. Jag trodde det bara var för 2 år sedan faktiskt. Jag hade lite svårt att släppa det. För det var ju ändå min skapelse. Så att det har ju hängt med där i bakgrunden. Men det är som när man ska gå och lägga sig. Och så har man telefonen bredvid kudden. Man känner av det hela tiden. Och lite så var det med bloggen. Att jag visste att den låg där. Och folk kunde gå in och titta på gamla inlägg. Och reportrar kunde ringa mig nästan idag. Och ta upp saker som jag hade skrivit för 10 år sedan. Och då började jag känna hur löjligt det blev. Att man går och rotar i gamla saker. Det är som att jag ska konfrontera dig över vad du skrev på Facebook för 15 år sedan. Det gör man ju inte. Så då kände jag, nej, nu får det fan räcka.
Och
då...
Man mognar väl med åren, tänker jag.
Ja, lite så. Men det ville inte riktigt reportrar förstå. Så jag tänkte, nu är det dags. Och då drog jag ut sladden.
Fick du något stöd hemifrån? För man kan ju också, du vet... När man blir lite kändis och man blir jagad på det där sättet så ska jag också tänka mig att man blir nästan lite omänsklig.
Ja.
Att man tappar lite grann fotfästet. Ja, händer absolut. Det dig?
Ja, alltså absolut, säkert. Dessvärre har jag inte så jättemycket minnen från den tiden, men det tror jag. Och jag vill ju sköta allting själv. För att jag försökte skaffa olika typer av managers och sånt. Men blev extremt lurad. Och sen jag skämdes nog lite. Så jag vågade inte berätta om hur lurad jag var. Så jag sa ingenting till varken mamma eller pappa.
Och på vilket sätt blev du lurad?
Ekonomiskt och även på andra sätt som tyvärr män gör mot kvinnor och unga tjejer. Och det blev så, på den tiden pratade man inte så mycket om det. Så att det var väldigt mörkt. Så jag ville inte säga någonting och jag ville fixa det här. Och trots allt så hade jag valt bloggen och inte någon annan. Så jag ville liksom bara köra hela vägen ut och inte ångra mig halvvägs genom att skaffa hjälp. Men att skaffa hjälp, det är ju inte att misslyckas. Men det förstod jag inte.
Så att, men på vilket sätt kände du att de här männen utnyttjade det då?
De tog hand om hela min ekonomi. Jag skrev på ett kontrakt där de i stort sett ägde mig. I kontraktet så minns jag att det stod att de skulle för alltid ta 60% av min inkomst oavsett vad jag jobbar med. Och jag förstod inte att det inte går att skriva sånt kontrakt, för det strider mot mänskliga rättigheter trots allt. Men då jag inte vågade be om hjälp så fick jag ju aldrig veta det. Tills av en slump så var det en bekant till mig som kikade över kontraktet och berättade för mig att det här kontraktet är inte giltigt, det strider mot mänskliga rättigheter, du är fri att gå. Men det var typ maffian Så att de kom hem och knackade på dörren. De hotade mig och min pappa. Det hände massa konstiga saker. De fyllde min trapphusuppgång med blod. Det hände massa olika saker. Polisen kunde inte göra någonting för de hade inga bevis. Så att det här hotet fanns ju fortfarande kvar trots att jag insåg att kontraktet inte var giltigt. Och de hotade också väldigt mycket med att de skulle stänga ner min blogg. Och det kanske låter löjligt när jag säger det nu. Men för mig då, när jag var 16-17 år, det var ju mitt allt. Det var ju min skapelse, det var ju min identitet. Så för mig var det som att de skulle stänga ner mig. Så att jag var väldigt fast länge.
Och hur tog du ur det då?
Jag fick hjälp av en väldigt god vän som var väldigt bra på IT. Så han hjälpte mig ladda ner hela min blogg på natten till en ny server när de förhoppningsvis sov. Och när hela nedladdningen var klar så vågade jag skicka iväg ett sms medan jag var hemma hos honom och gömde mig och sa att jag vet vad ni har gjort, ni kommer inte kunna kontrollera mig mer, nu är jag fri. I stort sett.
Hos vem sov du över?
Han som hjälpte mig ladda ner. Det här var alltså en god vän till mig då. Som både kollade igenom kontraktet, laddade ner allting och skyddade mig mer eller mindre. En fantastisk person. Så att han hjälpte mig supermycket. Men det var mer att han gav mig hjälpen utan att jag frågade om den. Och det var nog det jag behövde då. Så att jag hade nog bara tur att han såg det här.
Och hur lämnade de dig i fred till slut då?
För jag lärde mig att det värsta brottet i Sverige, det är ju att fiffla med pengar. Det är ju a big no-no. Och jag insåg ju att de gjorde fel ekonomiskt och hotade med att avslöja det. Då flydde två utav dem landet och en vågade aldrig höra av sig till mig igen.
Du fortsätter med bloggen och blir influencer på Instagram.
Ja, men precis. Alltså Instagram har ju funnits, hur länge då nu?
2012 eller?
Ja, men det kanske jag har. Och då hade jag Instagram, men det var inte så stort. Så hela den här förflyttningen från blogg till Instagram till YouTube, det är ju inte jag egentligen som har tagit de besluten, utan det är ju nätet. Det är vad som trendar. Så att bloggen fasades ut, man blev mer aktiv på Instagram, så man bytte plattform hela tiden för att hålla sig relevant. För hade jag inte gjort det så hade jag ju inte sysslat med det här nu. Och samma sak, hade jag inte tagit steget till YouTube, då hade jag inte heller tjänat lika mycket pengar till exempel. För det är där annonsörerna vill komma åt följarna, för det är där följarna är.
Är inte det på Instagram också? Jo,
jo, jo. Så det är Instagram och YouTube framförallt. Så bloggen, det var mer att det var bara emotionellt. Ja, en emotionell sak som jag inte kunde riktigt släppa.
Så men det är ju ändå den som har gjort så att du blev stor på Instagram. Ja, och du exakt. Hade ju redan dina följare sen vidare till YouTube.
Ja, det var den bloggen som gav mig karriären. Ja.
Och när började du tjäna stora pengar?
Alltså jag har ju alltid tjänat pengar, men det har ju också varit tyvärr managers åt olika håll som har tagit det mesta utav det. Så att det var ju först förrän jag fick bort dem och som jag fick jobba ordentligt med mitt varumärke som jag kände att jag kunde kalla mig själv för rik. För att rik har jag ju inte kunnat vara på grund av allting som har hänt. Så att det är också lite komiskt när man hör kidsen idag prata om så här, vem som tjänar mest pengar och hur det funkar med YouTubers och Instagrammers och allt det där. För det handlar inte bara om följare, det handlar om hur trovärd du är som människa, ditt varumärke, beter du dig schysst, är du snäll mot folk, allt sånt spelar in. Så även om jag kanske inte var lika känd längre så gick det mycket bättre för mig som företagare. Och det är också någon sån mognads process, att inse att vad känd är kanske inte det viktigaste här i livet. Och för mig är det så viktigt nu att alltså få tillbaka kontroll över mitt varumärke, att inte låta någon konstig manager bestämma hur min ekonomi ska se ut eller hur tidningarna ska bestämma hur jag är som människa, utan det ska jag bestämma. Så, ja, och det gör jag nu då via mina nya plattformar.
Hur länge har du hållit på med YouTube?
Alltså det startade jag när det startade också. Alltså jag hade skit länge, men mina första klipp, det var ju sån här, du vet de här flipptelefonerna. Jag spelade alltså in suddiga klipp med dem när jag var full på tunnelbanan och la ut. Och de hade så här sjuka mängder views som jag inte förstod förrän jag hittade det här flera år senare. Alltså de hade ju så här 1 miljon views när jag bara satt där och skrek för att jag var en liten fjortis. Och så fick jag en check, kom jag ihåg, från YouTube på hur mycket pengar som helst. Jag tänkte, vad fan är det här? Då är det alltså alla mina intäkter från den YouTube-kanalen jag hade då. Som jag inte har tillgång till för att, ja, jag vet inte. Så jag fick alla de pengarna och tänkte så här, vad fan är det här? Och då var jag tvungen att leta upp den YouTube-kanalen, hittade alla de där klippen. Har ju obviously dolt dem nu. Men alltså jag blev chockad. Jag
vad fick du?
Jättemycket. Alltså för att hitta, det kan jag inte säga. Då kommer det stå en siffra i tidningen.
Jag tänker på postkodlotteriet.
Ja.
När man drar ut den här lilla checken.
Ja, men precis. Nu...
1 miljon kronor.
Det låter lite som det, men det var mer, det var en liten konstig check. För att det var ju på den tiden, det kanske är så nu också, men det var allting var i USA. Så det kom så här, from America, en liten check.
Ja, men var den på 500 000 eller mindre?
Mer.
Oj.
Ja, och då tänkte jag så här, för de där konstiga klippen var det där. Och det var ju då jag insåg, men jag har ju varit YouTuber längst utav alla.
Jag kanske ska sätta mig full på tunnelbanan.
Gör det.
Kan bli rik på det. Och vad gjorde du för de pengarna? Har du alltid varit sparsam eller?
Ja, jo, men det har jag. Jag köper grejer jag vill ha, men det är inte att jag tvingar mig till köp. Så att jag gick och fixade det där på banken och köpte kanske lite kläder, men sen så resten, de ligger där.
Och vad tänkte du bara, YouTube is my life?
Nej, det var nog mer lite så här skrattretande. Så här, hur fan kan det här funka så? För att nu funkar ju inte så. Nu får jag inte 1 miljon per YouTube-klipp. För att nu skämmer jag ju inte ut mig längre. Nu är det lite mindre.
Så nu får man... Det är ju så, desto mer knäppt man gör, eller desto mer knäppa saker man spelar in, desto mer tjänar man.
Ja, men lite så, för jag tänker de största YouTubers idag, de är ju knäppa. Och jag tror man måste vara lite knäpp för att kunna dra sig till en sån stor publik. Det är samma som alla artiklar. Man vill ju ha ju sjukare och knäppare, desto mer vill man klicka på artikeln. Så att det är ju, ja.
Jag tänker det på mitt eget Instagram ibland. Jag kan säkert lägga ut någon lättklädd bild lite här och där, men jag är rätt restriktiv med sånt.
Ja.
Och jag vet ju att man skulle få fler följare om man var mer
säkert
liksom säljande med sin egen body.
Ja.
Men
det är också så här, det beror på
det är man, också vem man är.
Ja, och alltså, vad spelar för roll om det är massa views och massa följare, för att de följarna man får då, det är högst troligtvis massa snusgubbar, och om man då ska jobba som influencer och sälja produkter, de där gubbarna kommer inte köpa fransförlängningsmedel och mascaror, så att det kommer inte vara bra för varumärket ändå. Nej, så att det här med tuttar och massa hud, det är alltså, det är kortsiktigt.
Det är förlegat, säger vi.
Ja, men lite. Men då kan, men då kan man skaffa OnlyFans, men de blir rika. Alltså jag läste hon Pau, det är en annan influencer. Hon har OnlyFans där man visar jättemycket kropp. Hon tjänar ju tydligen 200 000 i månaden. Jag tänkte, jaha.
Ja, men du ser ju, då kanske det inte var så mycket wow längre.
Nej. Nej, men tänkte, det är ändå mycket pengar.
Väldigt mycket pengar. Men tjänar du mycket på ditt Instagram? Jag tänker, du har ju ändå över 300 000 följare.
Ja, men det gör jag. Alltså det är ju fulltidsjobb. Jag lägger ut mina samarbeten ungefär 3 gånger i veckan. Nu har jag dock tagit en paus under sommaren, men ja.
Och hur blir det om man använder sig av för många samarbeten? Kan inte det också skada lite varumärken, tänker jag?
Men det är ju det som är grejen att vara influencer. Många tycker väl lite så här, det vill bara ta selfies. Men så är det ju inte riktigt. Alltså man är ju producent, man är ju filmare, man är redigerare, man är PR-analytiker. Alltså man är allt. Och så är det för mycket samarbeten, då mattar man ut varumärket. Eller gör man för mycket tv-program, då mattar man ut sig själv. Då är det inte relevant om ett år. Är det för många poddar, då finns det ingenting mer att säga sen om ett år. Så att man måste hela tiden tänka på sådana steg och hur mycket man visar av sig själv. För det är en fin balans det där. Man vill vara där ute, man vill visa upp sig, men hur mycket då? Vad gör att någon kommer vilja titta på det du gör nästa år?
Du har ju 147 000 YouTube-prenumeranter, som det så fint heter. Mm. Betalar de för att se dig, eller är det bara reklamintäkterna? Nej.
Ja, det är bara reklamintäkterna. Så att det är ju gratis att följa alla. Det är därför jag också kan ibland tycka det är lite komiskt att få klaga på reklam. Det är ju inte så att du betalar för att följa en influencer. Så att det är ju, titta på det här lilla klippet som är 30 sekunder och fortsätt. Eller byt influencer.
Och vad visar du upp på din YouTube-kanal? Jag vet, vi spelade ju paddel.
Mm. Ja, det visade
du
upp.
Två veckor sedan, då visade du upp det.
Jag råkade klippa bort när du vann.
Jaha, det var ju...
Råkade.
Ja, okej. Det är okej, du förlåter dem.
Tack.
Men jag vann ju så.
Ja, det gjorde du.
Vinsten har kvar, en vandringspokal.
Ja.
Och så var det så här, nummer ett på den här vandringspokalen.
Ja, precis.
Det stod guld på pokal. Och den var så här fastklistrad på pokalen, så den ramlade ner. Jag bara, men det var ju en dyr pokal som jag vann.
Jag blev för ställande fint i vardagsrummet.
Ja, jag faktiskt. Min lilla grannpojke som är 9 år, han får ta hand om pokalen till nästa
snällt.
År.
Ja, men vad schysst.
Så han blev så glad och stolt.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska ställa.
Cool.
Men det var kul att vinna i alla fall. Men det var ju framförallt en rolig dag.
Det var skitroligt.
Men vad visar du upp då? Visar du upp problemen hemma med pojkvännen?
Nej, alltså jag tycker inte om att prata om min pojkvän så mycket. Men jag pratar mycket om mig själv. Jag har lite svårt att involvera andra människor för mycket. För jag vet liksom inte riktigt var gränserna går. Och jag har tittat på andra YouTubers som är skitduktiga att involvera massa människor i sina liv. Men jag har lite oturen att typ alla i min familj, de är kameraskygga. De är inte sån här, de är inte som Wahlgren, så att alla vill vara med. Så det blir mycket fokus på mig själv. Så jag sitter och pratar om, ja, hur är jag och vad jag typ. Det är ju sjukt att folk lyssnar på det. Men det gör de.
Ja, men vad gör du då till exempel? Nu ska jag på fest här, nu ska jag sätta på lite mascara. Är det på den nivån?
Nej, men det kan vara allt från det till att jag pratar om feminism, problematik inom, alltså vad som helst. Det kan vara högt och lågt, och jag tror väl att det är det som kanske gör en YouTube-kanal bra. Att man är engagerad i vissa hjärtefrågor som är lite viktigare, lite tyngre, blandat med det lättsamma. Man kan skämta, man kan vara sur för man förlorar padden. Liksom... Det ska vara underhållningen då. Så att man ska tänka lite som en serie man vill följa. Så mycket humor och lite allvar.
Känslor.
Ja, men precis. Känslor.
Men du kallades ju för Kissy förut.
Mm.
Fram till vilken ålder var det? Eller jag säger så här, upp till vilken ålder var det?
Alltså, vissa kallar ju mig det fortfarande. Men de svarar ju inte. De ger bara arga blickar. Men jag sa... att jag inte vill bli kallad det för kanske 5 år sedan, tror jag. För då gav jag upp det domänet, jag bytte namn på Instagram och kände att nu är det dags att byta. För att jag försökte ju ändra varumärket Kissy till någonting positivt, men då Kissy växte upp när det var så nytt med sociala medier så blev det namnet så starkt förknippat med det som har varit. Och media skrev så oerhört mycket om mig, så att alla som är med min ålder upp, de kommer ihåg Kissy så himla starkt, för att det var ju på löp och tidningar, och så det gick inte att sudda bort det. Så att då kände jag bara, nej, men då är det Alexandra, nu tar jag bort det. Så.
Back to my roots.
Ja, men lite så.
Och var fick du namnet ifrån?
Jag minns inte riktigt, jag tror att jag gick på någon så här bloggkurs som Isabella Löwengrip höll i, och då sa hon att man skulle komma på ett namn som var kort och enkelt och bra. Och så var det, jag tror att det var någon som kallade mig för Kissy på skoj. Och tänkte jag så här, fan, det är ju skitbra namn.
Och så skulle funka med, funka. Skulle funka om jag kallade mig för Doggy då.
Nej, men alltså. Ja, du kan försöka.
Och vad var det som fick dig att inte längre vilja förknippas med det? Var det alla tidningsartiklar, eller var det också att du kände att jag har vuxit ifrån det här?
Det var när jag vaknade upp i den här bloggbubblan som jag insåg vad som har hänt och vad konsekvenserna har blivit. Och jag kunde också se det på ett mer vuxet sätt. Jag kunde titta tillbaka på alla artiklar och kanske se att det där var ju inte bra. Det där var ju faktiskt journalisten som har felciterat mig. Det där var extremt vinklat. Och sen såklart, jag gjorde också många misstag, men jag var så ung, så att egentligen så ska jag ju få göra de här misstagen. Så att istället för att gömma mig så började jag tycka, nej, men det är ju ni media som har gjort fel, och det här har blivit fel, och det här kanske jag inte borde ha gjort, men jag var så ung. Men
och vad var det du gjorde?
Alltså, jag var bara ung. Alltså, det är väl det som jag har gjort. Jag hade jättemycket känslor. Jag fick stå emot väldigt mycket hat, och det som var felet, det var ju att jag svarade på hatet med ännu mer hat, och då var det som en snöbollseffekt. Det blev bara mer och mer och mer och mer. Och det var då jag förknippades med hat plötsligt. Och när jag plötsligt släppte hatet och kunde se det för vad det är, då då vill jag inte förknippas med det längre. Då vill jag ju bara vara jag. För att så mycket hat har jag inte inom mig. Jag kan vara bitter ibland som alla andra, men inte hatisk. Och då andra inte kunde släppa det, då kände jag att det här hatet kom tillbaka till mig. Och det var ju inte rättvist mot mig själv. Så då var det skönt att kunna säga så här, nej men nu är det släppt. Och när någon försöker kalla mig det, då tycker jag att det är lite lättare nu att säga, nej men nu har jag bett om att få bli kallad Alexandra. Och då känner jag hur folk plötsligt vänder och många ger mig lite mer respekt för att jag vågar säga ifrån. Och det är ganska skönt.
Men kunde du till exempel på din YouTube-kanal eller i bloggen kritisera saker och ting rent politiskt eller...
Inte politiskt vad jag minns, men det var ju mycket drama mellan influencers. Men det är ju ingen större skillnad på dramat som finns i media idag. Jag tror alltså den enda skillnaden är att det var så nytt. Och att media hade väldigt mycket ögon på just vad jag sa, så att allting jag sa förstorades. Men vi har ju andra manliga influencers som har gjort betydligt grövre saker än mig. Och har gjort sjuka saker som glöms bort. Och jag undrar lite, är det för att det är män? Och att fokuset ligger gärna hos kvinnor? Så att jag försöker se det på det sättet. Visst att jag har sagt mycket konstigt, men jag var också ung. Så att det är som att jag ska bli sur på en 14-åring som säger något elakt till mig. Det är så här, ja det var dumt, men du är ung. Du kommer växa upp ur det.
Jag jämför en 14-åring med en 8-åring.
Ja, men precis.
Men det är klart, är man fortfarande som man är när man är 40, när man är 40, då kan man ju ifrågasätta vissa saker.
Men alltså det är en sak som jag verkligen kan vara så här, när folk, jag kan ibland läsa folk skriver så här, ja men jag tror bara att Alexandra är så här snäll och skön för att hon vill tjäna pengar. Jag tror inte alls att hon har växt upp. Ja men skojar ni? Alltså jag startade där när jag var 15 år, jag är 30 nu. Alltså hur konstigt vore det inte om jag var som jag var 15? Alltså jag tycker ibland att folk resonerar så galet.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hur gammal var du när du fick tillbaka en bra relation med din mamma?
Jag skulle väl säga kanske runt 20 kanske. Och sen har han växt sen dess.
Känner du att dina föräldrar har stöttat dig hela vägen?
Ja, men det har de. Just jag tycker att det måste...
Kan du be dem om råd?
Ja, jo, men det kan jag. Eller i alla fall min mamma. Min pappa har jag ingen kontakt med idag. Men de har ju varit stött. De har ju stöttat mig för att de har ju sett att jag har tyckt att det är kul. Och mamma stöttade ju mig egentligen genom att ta ett steg tillbaka och låta mig göra mina misstag som jag ville göra. För att det är ju lite det livet handlar om också. Men idag så kan jag fråga min mamma om vad som helst. Hon är ju superstöttande och kommer med roliga tips och råd. Så att absolut.
Och varför har du ingen relation med din pappa?
För att vi har alldeles för olika åsikter. Och... många gånger så känner jag att det inte är värt att ta fighten, så då väljer jag hellre att inte prata om det eller med honom. Men det är inte så att vi hatar varandra, det är bara att vi är alldeles för olika. Så att vill han någonting så vet han vart jag finns, men det kommer nog inte bli så mycket mer än så.
Men han får gärna ta kontakt med dig.
Ja, och skulle han skriva på Facebook eller någonting, så då svarar jag. Han bor inte i Sverige just nu. Jag har ju försökt träffa han någon gång sådär nu i vuxen ålder, men det är ju det. Han är min pappa och han är inte min kompis. Så att det är den relationen vi har. Lite så.
Du menar att han ska vara din pappa, men han tror han är din kompis?
Nej, mer att jag accepterar att han är min pappa. Men vi är inte polare. Jag är ju ändå kompis med min mamma. Jag tycker om att hänga med henne. För vi har roliga samtal. Och vi kan ju också vara oense om saker och ting, men som vuxna människor. Och när jag är med människor som har alldeles för skeva åsikter, som skiljer sig alldeles för mycket från det jag tycker, jag har så svårt att...
Men det är ändå konstigt, för han verkar ju inte ha brytt sig så mycket från att du var 15 till att du var 20 med dina bloggar och så vidare. Du verkar ju inte ha brytt sig om dina åsikter och vad du sa på bloggen.
Nej, han har aldrig brytt sig. Men det är det, han bryr sig inte om någonting. Och så har han extrema åsikter som jag har nu börjat bry mig om i vuxen ålder. Så att när jag var ung, upp till 15-16, var skitnice och ha en farsa som inte brydde sig om någonting. Jag fick göra vad jag vill. Sen när jag kom upp i åldern så liksom såg jag baksidan av att inte ha några regler, att inte bry sig om någonting än sig själv. För att det var ju egentligen det som var grejen. Han ville göra sitt och jag ville göra mitt. Och det blev ingen hälsosam relation. Så att när jag blev sen vuxen, då kände jag, men nu kan jag inte stå för vad han säger och tycker, för jag har börjat lyssna mer också i vuxen ålder. För att när jag var yngre tyckte jag bara var roligt, jag tänkte, det är farsan som säger dumma saker. Men när man lyssnar ordentligt så inser jag, oj, det här går jättemycket emot det jag brinner för. Och om någon inte tycker att det jag brinner för är viktigt, då kan inte jag vara nära den personen mer än, ja, du förstår vad jag vill komma. Det blir för infekterat.
Det är ju inte så att ni är ovänner, och skulle han vilja ta en lunch med dig så ställer du upp på en lunch. Ja, men exakt. Du kan inte ha en nära relation med din egen pappa.
Ja, men precis.
Men du älskar ju ändå honom, du är din pappa.
Ja, alltså jag älskar ju för att han fick mig till livet. Men...
Inte för att han tog hand om mig.
Nej, men alltså det är klart att jag är glad att han tog hand om mig, men det var inte så här... Alltså, när man... Det var inte på det bästa sättet. Alltså det är lite mer att jag tror att han tyckte att det var kul att vi valde honom.
Att, av ren ego.
Exakt. Ja. Så istället för att göra det bästa för sina barn och göra bra beslut, ha bra regler, låta sina barn växa upp till bra individer, så var det lite mer bara så här, jag vann över mamma kanske, att barnen ville vara här. Och det blev, jag vill inte gå in på för mycket så att det inte blir elakt, men jag kommer till exempel inte vilja uppfostra mina framtida barn på det sättet. För att regler måste vi ha som barn för att kunna... För vi förstår inte våra egna bästa. Och jag visste ju inte mitt egna bästa. Och jag vet inte om jag kanske hade gjort mindre av det konstiga jag hade gjort ifall jag hade haft mer regler. Men ja.
Vissa saker som jag sa, så där kommer jag aldrig vara mot mina barn. Så bara, vad är lik min pappa här? Det är inte okej.
Och så känner jag med min mamma. Jag kan ju vara jätte sträng och väldigt såhär, nu räcker det. Men ja, man skrattar ju åt det när man inser det.
Ja, man är ju en del utav det där.
Ja.
Också när man blir ännu äldre än vad du är idag så inser man också så här att där är en person och jag är en person.
Exakt.
Och den personen får stå för vem han eller hon är.
Ja.
Och vi kan mötas här, men vi behöver inte gå in på de här diskussionerna. Att man hittar någon form av acceptans.
Så är det. Och jag har ju verkligen lärt mig. Jag orkar inte lägga energin på de här fighterna. Men när man själv tänker så. Och den andra personen gärna vill ta upp de här sakerna ändå. Bara för att jävlas lite. Då kanske man blir så här. Okej, vi kanske skippar den här veckans lunch. Och sen flyttar fram.
Vi flyttar fram den några år.
Ja, men lite så. Hemskt nog.
Hur är din relation med din bror och din halvsyster?
Jo, men det är jättebra. Min bror och jag, vi har ju alltid varit jättebra vänner. Och min syster, hon fyller ju 13 snart. Genomgår någon sån här tonårstrotsperiod nu. Hon är väldigt cool. Tycker inte jag är lika cool längre, men hon är världens gulligaste. Så det är ju roligt att se henne växa upp. Men jag är också glad att jag inte är i hennes ålder. Fy fan vad jobbigt. Alltså tänk också växa upp nu med sociala medier som det är nu, med Snapchat och killar i skolan skickar dumma grejer och fy. Jag är jätteglad att jag inte ens ålder.
Gäller man sig på någon Instagram-bild att man inte är medbjuden på någon fest eller
ja, fast så kan jag ju för sig känna även idag. Jag har lite sån här, man ser du ett andra stories, det går ju väldigt fort när folk umgås. Så hinner man kanske inte heller tänka sig, jaha, men de kan, alltså det finns ju oftast orsaker varför man inte blir bjuden eller att det händer så himla mycket i farten, så kan jag komma på mig själv, titta på de här storiesna och tänka, fan, där hade jag velat vara. Men sen så försöker man komma på, men just det, jag är en vuxen människa, det är okej. För man bjuder ju inte med alla hela tiden själv.
Skulle du säga att du har vuxit upp med bättre självförtroende och sämre självkänsla?
Ja, Jag tror också att det där har pendlat väldigt mycket fram och tillbaka. Alltså det är väldigt mycket beror på dagsformen faktiskt. Alltså ibland så känner jag, gud men nu har jag det här. Nu är jag vuxen, jag fixar det, jag vet exakt vad jag sysslar med, vad jag vill. Och sen så kan jag liksom känna att jag hoppar tillbaka till att plötsligt vilja någonting som jag vet inte är det bästa. Ja, då blir plötsligt kändeskapet lite viktigt för att jag kanske kände så här, oj nu vart inte jag så aktuell längre. Och då börjar jag ifrågasätta lite mig själv. Så här, varför tänker jag så här? Vad löjligt, jag vet ju bättre. Men man är ju också bara människa. Så jag tror att där kommer man nog gå igenom fram och tillbaka hela livet.
Ja, och sen det är klart, kändeskap är en färskvara.
Så är det.
Det glömmer ju folk. Och det var ju precis som du sa, hade jag inte tagit bloggen vidare till Instagram och YouTube, ja då hade du varit bortglömd idag.
Ja, men precis.
Så du kanske på något sätt, lika mycket som man kanske ogillar kändeskapet när det står elaka saker om en, så gillar man ju också uppmärksamheten runt det och att man faktiskt kan tjäna pengar på det.
Ja, men såklart. Alltså det är ju skitkul att vara känd. Man får ju göra väldigt mycket här i livet som jag högst troligtvis aldrig hade fått uppleva annars. Så jag försöker vara väldigt tacksam för det. För att annars så blir det nog jävligt tråkigt.
Så man kan ju tacka tidningarna ändå fast man skriver massa skit.
Ja, men precis.
På något konstigt sätt.
Exakt.
Vad... Du har ju gått ut nu ett tag med att du har mått lite dåligt, att det har varit lite svajigt. Hur känns det idag?
Ja, men nu känns det bättre. Alltså jag tror att jag bara blev jävligt trött. För att det är också så, kanske inte många förstår när man jobbar med sociala medier, är ju att du måste alltid vara relevant 24 timmar om dygnet. Och det blir ganska påfrestande för hjärnan att alltid vara uppkopplad, att aldrig kunna slappna av, att bli kritiserad av folk konstant. För det är en sak om du har en chef som ger dig konstruktiv kritik och säger det här måste jag bli bättre på. Medan mina chefer, det är ju typ alla mina följare. Och vissa tycker jag är helt dum i huvudet. Och,
vad säger de
då? Alltså jag kan vara tråkig, dum i huvudet, ha skeva åsikter. Och då tystar jag ner lite. Men då är jag plötsligt ointressant och har ingenting bra att säga. Och då försöker jag anpassa mig efter den kritiken. Men då är jag för mycket igen. Så det är väldigt svårt att hantera kritik när det kommer från så många olika människor. Och jag tror bara att det byggdes upp till en punkt där jag kunde inte koncentrera mig. Så fort någon bad mig göra något, min hjärna la av. Det var, jag tror att jag var ganska nära att gå in i väggen. Det var som att, så här, ville du att jag skulle knyta skorna, då fattade jag inte hur jag skulle göra det för att du bad mig göra det. Det var som att den här förväntan som låg över mig, den var så tung.
Och det blev en kortslutning.
Ja, totalt. Så då ställde jag in alla samarbeten och bara försökte göra ingenting. Och det var jätteskönt.
Du har ju pojkvän idag.
Mm.
Och det roliga med dig, förstår du, är att du är ändå uppvuxen i Stockholm, ja, och så vidare. Och man borde ju nästan höra hur du pratar stockholmska, men det gör jag inte. Du pratar nästan norrländska.
Ja.
Och nu kan man tycka norrländska, ja det är från Gävle uppåt. Men vi...
Ja.
Jag vet inte om det är Sundsvall eller...
Nej, det är ju för att min sambo, han är ju från Bollnäs. Mm. Och jag är en sån här harmapa som anammar dialekter ut så att jag tänker på det. Och jag hör ju inte det för fem öre. Och ja, det är ju pinsamt. För det är ju som när man har polare som har varit i Malmö.
Polare?
Ja. 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 Men så kommer de tillbaka från Malmö och ska prata skånska. Sånt där kan jag bli skitprovocerad. Jag tänker, fy fan vad löjlig det är. Prata normalt. Men jag är ju likadan själv.
Vill han synas och höras?
Jo, men min sambo har inga problem med att synas. Han var med i någon artikel här om dagen som löd den ofrivillige kändisen. Det var så här, Norrlands nytt. Så var han där på omslaget. Så hade han ställt upp på en intervju.
Och han suddade inte ut ot då, då?
Nej, men alltså, han är ju skön. Han tar allt det där med en klackspark. Så han tycker att det är kul. Han är lite så här... Lite sarkastisk av sig, lite ironisk. Men han klagar ju inte heller. Så att jag tycker att han har en bra nivå på det.
Och vad gör han egentligen då? Vad jobbar han med egentligen?
Han jobbade ju med välgörenhet tills vi träffades ungefär. Så gick han in i väggen och fick säga upp alla sina anställda. Och nu jobbar han som konsult. Så han jobbar ju för olika bolag då inom... Ja, vad fan jobbar han med? PR, företagsstrategi, om jag förstått det rätt. Det är lite allt möjligt. Han har också hjälpt mig väldigt mycket i mitt jobb med varumärkstänk. Han är jätteduktig på det.
Är det mannen i ditt liv?
Det hoppas jag.
Hur länge har ni varit ihop nu?
snart 4 år.
Och vad heter han, förlåt?
Andreas.
Okay. Har du någon form av barnlängtan nu när du har fyllt 30?
Nej, jag trodde väl att det skulle vara som en magisk knapp då som sattes igång vid 30. Men det har inte kommit igång. Och jag får mindre barnlängtan ju mer jag ser om barn på sociala medier. Jag tycker att det verkar fruktansvärt att ha barn. Men samtidigt så skulle jag vilja ha kanske ett barn som är i min systers ålder. Att de har växt upp lite, för jag tycker att det här småbarnslivet verkar för jävligt faktiskt.
Kan ta över min dotter ibland om du vill.
Ja, men perfekt. För öva lite. Ja. Nej, men jag tycker faktiskt att du vet att hur alla ska vara så himla öppna nu på sociala medier. Och det är ju även folk med barn. Och då får man höra så mycket negativt. Och så att jag är snarare rädd för att skaffa barn.
Jag tycker... Ja, men det ska det inte vara. Men man måste känna att de där mammaklockorna ringer på något sätt.
Jo, så är det ju. Jag tror ju dock att jag skulle vara en skitgrym mamma. Och jag kan ibland känna mig som en mamma. Att jag liksom har lite den... Ja, så verkligen känner mig som en mamma. Men jag är nog inte riktigt redo att bli gravid än.
Men mannen heter i alla fall Andreas som du ska skaffa barn med.
Ja, men precis. Han kommer ju bli en fantastisk pappa om vi skaffar barn. Om, när eller hur det blir. För han är ju också väldigt så här... Han är pappig och jättehärlig.
Och du får inget därifrån eller hemifrån att nej, men nu är det på tiden här att du...
Ja, men alla tjatar. Alltså det är ju ett jävla tjat. Men det tror jag också kanske är lite att jag är så här, nej, inte än. Och jag kommer ju absolut inte liksom börja förbereda folk inför. Det är så här, när jag vill, när jag är redo, tills dess ge fan i att snoka. Typ så. Men det är just bara för att alla bryr sig. Så fort jag ska, någon ska ställa en fråga på Instagram eller något. När ska ni ha barn? När ska ni ha barn? Du ser gravid ut. Är du gravid? Är du lite sugen på barn? Man bara, åh.
Hur tar du det när de säger ja, du ser gravid ut?
Ja, jag blir ju inte jätteglad. Jag brukar bara säga typ att jag har precis ätit eller någonting. Eller så här, ja, jag kanske har gått upp lite i vikt. För jag vet ju att det blir dålig stämning då. Men det förtjänar att bli det. För att man ska faktiskt inte gå fram till någon. Och jag har ju haft folk som säger så här, ah, du har sånt glow, du måste vara gravid. Jag sa, men lägg av. Nu får ni ge er.
Är många positiva till dig?
Ja, jag upplever att folk tycker om mig. Och jag hoppas att det stämmer. Men jag är också väldigt mån om att vara omtyckt. För att jag har ju ändå varit hatad ganska stor del av mitt liv. Så att då är det ju kul att folk gillar den. Så jag försöker ändå. Jag försöker behålla mitt sätt samtidigt. Jag vill att folk gillar mig.
Kan du se, jag tänker du säger ju så här, men jag var bara 14 och 13 och jag håller med dig 100%.
Mm.
Men vad skulle du säga är den största skillnaden mellan då och nu i ditt sätt att vara?
Men nu har jag ju ett konsekvenstänk. Men jag kan inte låta bli att gå tillbaka till åldern, för att det är ju det som livet är. Man får mer erfarenhet och det är då man förstår vikten av att ha ett konsekvenstänk. Alltså 14-åringar har inte det. Och nu förstår jag ju, och nu är jag ju medialärd. Jag vet hur jag ska prata, jag vet vad jag inte får säga, jag vet vad som händer om jag säger det eller det. Så att det är ju bara erfarenhet.
Du kallar dig själv feminist.
Mm.
Vad innebär det att vara feminist?
Det är ju grund och botten att tro på jämställdhet. För att det är ju fortfarande extremt ojämställt. Och vi kvinnor får ju så fruktansvärt illa till varje dag. Och ju mer som jag gräver ner mig i det, desto ja, alltså argare blir jag. Alltså mer åt det extremfeministhållet. För att det är så fruktansvärt och att vi inte gör mer åt det. Det är så frustrerande tycker jag.
Och hur hanterar du den kritiken?
Att jag är feminist?
Nej, men att du säger att man blir extrem feminist och att man verkligen vill vara med och förändra.
Ja.
Jag tänker, det finns ju de som kritiserar det också.
Ja, men så är det ju. Men de tycker jag är en del av problemet som jobbar emot kvinnors rättigheter. Och de som är extremt hatande mot att jag skulle vara en extrem feminist, då tycker jag och anser att de är kvinnohatare. För att tro på jämställdhet, det är väl det bästa. Det är ju att alla ska ha lika värde. Och tror du inte på det, nej, men då är man ju dum i huvudet.
Man behöver inte ens vara feminism för att man...
Man behöver inte kalla sig för det.
Nej,
det behöver man inte.
Män och kvinnor ska ha grundläggande förutsättningar och samma respekt.
Gud nej, men att stå och gidra om ordet feminism, det blir lite så här... Spelar det någon roll? Varför ska vi bråka om vad det kallas? För att feminism betyder ju tro på jämställdhet. Men vissa tror ju att det betyder någonting annat. Och då blir jag lite så här, ja men det du tror, det är ju inte riktigt sant. Så varför har vi den här diskussionen? Det är ju bara ett ord.
Jag tänkte att feminister förut slutade raka sig under armarna.
Det trodde jag också.
Ja, så att jag menar, jag står för vad jag trodde.
Ja, men jag har ju till och med skrivit i min blogg förr i tiden. För det var det man trodde då. Så jag kommer ihåg, nej, jag kommer aldrig bli feminist. För då får man inte vara solbränd och man ska ha en viss storlek på kläderna. Så skitlöjligt. Men man lär ju sig.
Hur ser ditt liv ut om 5 år, tror du?
Ja, jag tror inte att det kommer vara så jättestor skillnad. Kanske ha barn, förhoppningsvis bo i villa. Jag vill bo i ett stort hus med tomt i Stockholm, inte i Bollnäs. Men det är väl kanske inte så större skillnad än så. Kommer vi säkert sitta och dricka vin på helgen med väninnorna, precis som jag gör nu. Och ha det bra, förhoppningsvis.
Fortsätt med det. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.